Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Och då tänkte jag, jag skiter i att ringa. Så jag satte mig, vi satt oss i bilen.
Gjort.
Jag åker in och så tänkte jag ringer och säger hej, jag är på väg. Bara så du vet. Klick.
Bra.
Ja, men faktiskt.
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Din favoritpodd hoppas jag. Nina Campioni heter jag och det är jag som ska ta med dig den här kommande timmen tillsammans med veckans gäst. Och på tal om gäster, glöm inte att ni faktiskt kan önska sådana. Det är ju så himla kul att få göra era önskningar hörda. Men spoiler alert, kronprinsessan har vänligt men bestämt tackat nej på de flertal förfrågningar som jag har skickat till kungahuset. Så let's move on, tycker jag. Okej, veckans gäst är om inte kronprinsessa så åtminstone poddens alldeles egna okrönta superexpert Paulina Gunnardo. Paulina känner ni ju till för hon är ju med mig varje vecka i Barnet går och ger alla otroliga råd och tankar kring föräldralivet och barns utveckling. Paulina är beteendevetare, föreläsare och forskare på barns utveckling och dessutom en stark förespråkare för barns rättigheter. Otrolig är hon och hon är här äntligen som gäst själv istället för att agera expert. Så välkommen Paulina Gunnardo. Du Paulina, du som ju faktiskt jobbar jobbar med barns utveckling och även här då i podden ger råd till föräldrar om barns utveckling och hur man blir en riktigt bra förälder. Du måste väl ändå ha känt dig liksom säker på att du skulle bli en grym förälder?
Kanske det är ju... Jo, men att jag skulle fixa det. Vet du, ganska kaxigt var ju. Jag jobbade inom barnomsorgen innan.
Ja.
Och då så har vi haft liksom barngrupper alla möjliga storlekar. Men ja. Bland annat var jag i en då förhållandevis liten barngrupp på typ så här 13 ungar eller någonting. Och jag var själv ibland, det är ju galet, med många av de här.
Oh, shit.
Och tänkte att, ja men du vet, att kan jag sitta vid ett matbord med en massa små kottar omkring mig som jag måste skära och mata och det spills och du vet, man ska prata och de ska vara trygga och bla bla bla. Och inte springa på matbord och så. Och klä på en massa ungar, de ska sitta på rad och vänta på varandra och inte springa ut, och vet jag. Så sa jag att, ja men kör någon av ett eller två barn, det måste ju vara en piece of cake.
Eller hur? Liksom.
Ja, det här kommer gå så bra. Chocken!
Ja. Vad var liksom den största skillnaden i det då? Liksom då jag fattar att liksom, det är ju en skillnad i ens egna barn naturligtvis. Men var det något du kan peka på sådär? Liksom, om det här var ju liksom den allra största skillnaden på andras barn och mina egna barn.
Ja, men dels så blir man ju så här otroligt känslomässigt involverad. Det är något helt annat. Jag blir väldigt lätt smittad av känslor. Och det kan vara liksom min styrka och, men också... inte en svaghet, men liksom en svårighet ibland. Och där tycker jag så här, ja, men om ett barn gråter eller är argt på förskolan och det är inte mitt barn, så kan jag bli känslomässigt involverad och liksom möta barnet, ta hand om det och så här. Men när det är mina egna barn så blir det något annat. Det kommer just åt det. Dem på något annat sätt.
Ja, såklart.
Och sen är det också bara så här... Det är ju absolut inte frid och fröjd jämt på en förskola. Det är liksom ganska ofta en hög ljudnivå. Det händer väldigt mycket. Man måste ha koll på väldigt mycket. Och så här. Mm. Jag var ofta väldigt trött i huvudet när jag kom hem. Men då hade jag ju också tystnad. Ja, jag kom hem och så la jag mig på sängen. Och bara, det är tyst. Ja. Jag är trött efter en dag på förskolan. För det är så galet mycket ljud. Men jag kunde vila och sen kunna gå tillbaka. När jag kommer hem nu, då är det tyst när jag är på kontoret idag. Och så är det tvärtom när jag kommer hem.
Just det.
Men man kan inte välja sina pauser. Liksom. Typ så. Och sen kanske också det här att ofta så testar ju barn mera hemma. För man har en annan relation till sin förälder. Även om man kan knyta an till liksom någon man är trygg med på förskolan. Så är det ofta att det testas... och utvecklas mer hemma och sen kanske barnet använder sig av det som de har lärt sig hemma och fått öva på hemma och fått stöd i att utveckla hemma och sådär.
Just det.
Under friktion liksom mellan barnet och föräldern. Och det, ja. Så
det fick du känna av.
Det blir man varse.
Ja, jag fattar. Men du, om vi backar bandet ändå lite mer. Vad var dina tankar liksom, kring familj? Var du säker på att du skulle vilja ha barn och så vidare när du var lite yngre och så?
Jo, men det var jag. Jag liksom läste till barnskötare tidigt och började jobba. Jag började väl jobba i barnomsorgen kanske när jag var 18-19 och så höll jag på några år där. Och då var jag ju säker på att jag ville ha barn och jag längtade efter att bli mamma. Liksom.
Mm.
Men sen dröjde det ändå... ett gäng år. Jag fick väl min första. Jag fick henne nu veckan innan jag fyllde 28. Så jag prickade väl in någon slags medelålder eller vad det heter på första gångs. Jag prickade ju in verkligen. Då var ju 28 snittet i Sverige på första gångs föräldrar för kvinnor.
Okay.
Men jag bor ju i Stockholm. Och jag var bland annat med i en mammagrupp som inte var liksom via BVC utan en sån här typ själva... Nej, det var ingen mammagrupp. Det var någon slags så här, ett föräldranätverk för folk som ville prata om annat än en bebis faktiskt.
Okay.
Och det är ett jättetrevligt sammanhang. Men där var ju folk liksom 40 plus. Och jag var ju så himla ung.
Just det.
Som förälder. Fast liksom, snittet i Sverige var ju att jag prickade in. Verkligen, veckan innan liksom, 28. Så. Men jag visste väldigt tidigt att jag ville ha barn. Jag längtade efter att bli mamma. Ja. Och sen träffade min man och sen det liksom gick undan.
Ja, fattar. Hur var det att få ett plus på stickan då? Hur upplevde du det?
Det var ganska mycket chock. För vi hade inte planerat att det skulle hända just då.
Mm.
Det gick ju undan. Jag liksom träffade min man i början av 2012 tror jag var.
Mm.
Och sen förlovade vi oss i december. Och sen gifte vi oss i april 13, eller kanske blandade ihop åren. Men det är i alla fall året efter gifte vi oss. Och sen efter någon månad eller någonting så var jag gravid. och det var ju inte tänkt att hända så fort egentligen. Men Nej. Det var ju jättebra liksom, att det blev så. Men eftersom det inte... Ja, och jag jobbade rätt mycket då. Jag har alltid liksom pluggat och jobbat. Och alltid varit så här ideellt engagerad. Så att jag fyllde liksom mitt schema... alltså alla vakna timmar liksom gjorde jag.
Fattade.
Så jag tänkte liksom att när mensen var sen så tänkte jag att det är stress när jag stressar sönder kroppen. Liksom.
Mm.
Och jag
det var det inte.
Minns att jag var så fruktansvärt trött.
Mm.
Och då är jag inte den som lägger mig och sover på så här offentliga platser eller somnar på ett flyg eller någonting. Men då var jag så trött. Jag skulle möta min man inne på i stan. Han jobbade var på Skalateatern eller någonting. Han hade varit i New York. Och han var ju jättelägad. Så han var jättetrött. Och så kom jag jättetrött. Och jag minns att jag liksom går där inne och bara behöver hitta den närmsta bänk. Och bara, jag vill bara sova. Jag bara lägga mig någonstans i offentligheten. Och somna. Jag var så jävla trött. Och så sa jag det till honom. Bara, du, jag har köpt ett graviditetstest för min mens i scen. Men du vet, det är stress. Det är bara stress. Och går hem och tar det där liksom, testet. Och han tror inte heller att det är något. Liksom. Men jag kommer in till honom. Jag blir så himla förvånad. Så att jag står ju bara i sovrummet och typ gapar med den där stickan i handen. Och tydligen ser jag så förvånad ut att han tror att jag skämtar. Liksom. Så han bryr sig inte. Utan fortsätter läsa eller vad han nu gör. Ja. Så jag lägger mig bredvid honom och bara typ gapar. Och ger honom stickan. Och sen ligger han och gapar. Och där ligger vi i tystnad och bara tar in att så här, oj. Ja. Det är ju sjukt stort.
Ja, så jäkla ödesmättat liksom.
Att så här, oj.
Helt ska, du ska allt bara förändras på en sekund.
Ja, exakt.
Mm.
Häftigt. Men så det var häftigt. Ja, sjukt häftigt var det.
När kände du att du blev glad över liksom, om chocken gick över och att gick det över till glädje efter ett tag? Eller var det liksom en längre chockperiod? Eller hur?
Ja, men det var nog ganska direkt, tror jag.
Mm.
Alltså bara chocken la sig att ta in, att så här, räkna ut ish när ett barn skulle kunna vara på plats, liksom, om det skulle gå bra. Så då kom ju glädjen, men då kom också den så här, stora... oron liksom parallellt med den här jättestora glädjen liksom. Bara de här tankarna om att så här, att den där glädjen kommer och det stora kommer och det stora livsavgörande kommer, men det kan också ryckas ifrån en liksom.
Just det.
Så det var gud, känslomässigt det var den där stunden och första tiden efter plusset liksom.
Vad var det som oroade dig mest?
Ja, men det var att det inte skulle gå bra. Så att, att hon inte skulle komma liksom. Att vara med om det. För jag tror det tog väldigt långt. Det tog rätt lång tid innan jag liksom tillät mig känna mig gravid. Jag boade inte så mycket. Jag boade först precis i slutet. Jag vågade liksom inte köpa vagn. Jag tog inga gravidbilder. Alltså jag tog precis i slutet tror jag. Minns att jag tog. Jag vågade inte. Jag var så rädd så länge. Men jag tror så här i efterhand att det egentligen handlade om att bandet liksom var så starkt. Så snabbt. Så att jag drogs med så starkt känslomässigt att jag kanske försökte skydda mig själv genom att tänka att det är inte säkert det går. Det är inte säkert. Nej, det är inte säkert. Det. Tänk på det. Du får inte vara glad i onödan liksom så här. Sätt inte dig in i att det här kommer bli att du kommer bli mamma, för det kan ryckas ifrån dig liksom. Så du vågar
det
liksom inte. Så att, men som sagt, jag tror ändå att det var för att det kändes så starkt, det var så mycket glädje liksom från början. Så därför fanns oron där parallellt liksom. Ja.
Kan verkligen relatera. Alltså, jag känner verkligen igen mig i det här. Du säger att du liksom inte riktigt boade eller tog in att man faktiskt var gravid. Mm. Även om jag minns kanske inte, jag hade nog inte samma oroskänslor, men just det där att jag inte riktigt connectade och tog in, att liksom lät det ta över eller var stolt över magen eller du vet, sådana där grejer. Men hur mådde du rent fysiskt annat då?
Jag mådde bra. Ja, liksom nästan så här, man ska inte säga att det är bortskämt bra, men jag mådde inte illa. Jag minns att jag hade så här migrän en period. Jag kan få det istället för att få mensvärk i magen, så får jag migrän och spänningshuvudvärk. Så det minns jag att jag hade en tid och var lite orolig så här, att shit, ska jag gå och ha sån här sjuk huvudvärk nu?
Just det.
Men det släppte, så det var bara en kort period och sen mådde jag faktiskt bra. Alltså jag var ute och gick med min hund och blev tyngre och långsammare och liksom, jag minns att jag så här knägglade in mig själv i bilen i slutet och åkte till skogen och gick med min hund så här 2 dagar innan hon kom.
Så skönt.
Nej, så jag mådde bra. Alltså jag höll på och fortsatte jobba och var så engagerad i allt möjligt. Så jag, vad hände? Den där magen växte liksom. Typ.
Låter jätteskönt.
Ja, men faktiskt, ja. Det var det.
Hur såg du på förlossningarna?
Jätterädd. Alltså jag har ju varit så stickrädd. Jag har fått KBT mig själv och liksom har försökt att hjälpa mig själv ur svår stickfobi. För jag var med om en grej i sjukvården när jag var barn. Blev fasthållen och sådär. Så att jag har liksom haft så här. Men det var ett trauma för mig som barn. Så att jag har ju, alltså det här låter ju helt sjukt, men jag har ju alltså blivit rädd för att typ få post från folktandvården. Att det har ju varit så här, post från sjukvården, så har jag blivit så här rädd liksom. Och när jag har sett så här blåmärken där jag vet att folk har tagit blodprov eller något, så har jag kunnat bli svimfärdig liksom.
Men
så det har suttit väldigt, väldigt, det har varit på en ganska så här, ganska extrem nivå, men som tur var så jobbade min mamma i sjukvården, så att hon hjälpte mig faktiskt, och som tur var skulle jag till Tanzania i 5 veckor och var tvungen att ta, jag blev biten av en apa också.
Nej men fan!
Inte under graviditeten, inte under graviditeten, men innan. Så jag var ju tvungen att ta sprutor innan jag reste till Tanzania, och sen var jag ju tvungen att ta en jäkla massa sprutor efteråt tydligen. Så då fick hon sticka mig. Så då kunde jag passa på att KBT mig själv. Så jag liksom körde ju hela den här exponeringsgrejen med att vara i en annan miljö. Och mamma var civilklädd och jag fick ha kontroll, du vet, hela den här raddan. Så att jag hade kommit ganska långt i det där. Men det satt ju ändå så pass djupt liksom, att jag var väldigt, väldigt rädd för att föda. Alltså jag var fruktansvärt rädd för att föda. Och vara på ett sjukhus och få nålar och se slangar och du vet. Och hela den här sjukhussänggrejen och så här. Och hade inte koll på det här med hemförlossning. Jag visste inte det här med doler och då. Och det vet jag idag. Liksom. Så idag kan nästan bli så här, man skulle nästan ha 3:e barn. Varför göra det här igen? Liksom.
Just det. Men exakt.
Då fick jag faktiskt kontakt med en Aurora-barnmorska på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och hon var guld. Alltså hon var guld. Så jag gick till henne och jag hann väl bara sätta mig i hennes hotölj. Och så började jag stortjuta. Mm. Och hon var så där stor och varm och god äldre kvinna som bara... hon ställde rätt frågor och lugnade och tryckade. Och jag sa liksom, apropå det här med att föda, vad jag kände inför det. Och så sa jag bara att så här, jag ska bara gå igenom den där skiten. Så här, och det var ju att föda. Och hon sa så här, men du, liksom, om vi byter ut de där orden, gå igenom den där skiten till att du ska föda. Hur blir det då? Liksom?
Gud, vilken skillnad, ja, verkligen.
Och jag testade det då och liksom kom överens med henne att jag skulle sluta tänka att jag skulle gå igenom den här skiten och jag istället skulle tänka att jag ska föda mitt barn. Och sen fick jag jättefint stöd från henne. Hon tog med mig till förlossningsrummet och visade då liksom de här slangarna som jag tyckte var så obehagliga. Liksom bara, men det är inte så mycket egentligen och det brukar inte behövas. Och man behöver inte sätta massa nålar och vi kommer överens om hur du vill ha det och liksom helt fantastisk var hon. Så att hon, det var ju liksom, nej, jag var ju rädd och det fortsatte jag ju vara, men jag fick så, jag fick träffa så liksom bra människor, så att
fan vad fint.
Jag kände mig liksom omhändertagen nästan hela vägen. Det var en person, både med första och andra barnet, som inte var så bra. Men övriga var liksom guld, verkligen.
Så när det väl liksom började hända något, vad var dina tankar då? Var det liksom, helvete, nu är det den här skiten? Eller var det, eller hade du kunnat liksom tänka mig att nu ska jag få träffa min dotter liksom?
Båda två. Det var verkligen både och. Jag tänkte ju att men första barnet, det kom ju efter BF. Så jag var inställd på att det här kan ta tid. Det är ingen fara. Det är ingen brådska. Och hon kom ju lite innan BF. Sånt här minns inte jag. Jag har faktiskt glömt liksom, vilken himla dag innan eller efter BF de var födda. Men jag vet att henne kom innan i alla fall. Och att det var, jag blev så förvånad, för jag var verkligen inställd på att jag kommer få vänta. Och vi hade gäster över på middag och satt och liksom käkade, och de hade med sin bebis och vi satt och pratade och det hade blivit kväll. Och så sitter jag där, jag tror jag satt i soffan och bara, du vet, det börjar bli blött. Jag bara, shit, jag pissar ner mig. Håller jag på att kissa på mig? Så jag bara, upp, stå, förlåt, spring inte toaletten. Sätter mig, tänker att jag kissar. Det känns inte som det brukar göra. Det bara fortsätter komma. Det rinner och det rinner och det rinner. Och så bara, okej, det är inte kiss. Bara, vad är det här?
Exakt.
Och bara, oh snap. Liksom. Det här är vattnet som har gått. Ja. Liksom. Så det var ju chockfas 1. Och sen kom chockfas 2. När jag tittade ner i toaletten och såg att vattnet var lite grönt. Och var liksom såhär, oh snap igen. Och vad är det här? Liksom. Och jag minns inte så här exakt nu, men liksom jag gick väl ut och sa, det liksom, det rinner här och det vattnet har gått och det är grönt. Ringer och de säger att så här, men då är det bra att komma in och kolla bebisen liksom. För då har ju bebisen bajsat i vattnet.
Just det.
Ja, men så de sa det i alla fall, att ja, men då får ni komma in liksom. Och då var de jättegulliga, för vi hade gäster hemma hos oss. Så de bara, nej, men vi packar ihop, åk. Vi fick skjuts av honom. Han la ut en svart sopsäck i sin bil och kör oss. Och jag är ju såklart jätterädd och jätteförväntansfull samtidigt. Och han var så gullig och bara tryggade mig och bara, det här kommer bli jättebra. Och så körde han oss. Och så får vi komma in på den här avdelningen man är på innan, antenatalen eller vad det är. Jag
just det.
Vad det heter, men det är en sån här avdelning innan. Så där hade de liksom lite koll. Så det var väl liksom så det var när det så här snurrade igång. För sen började jag faktiskt få verka ganska snabbt. Liksom. Det hann bli natt och min man somnade. Och jag låg vaken såklart. Gick ju inte att sova liksom. Och började få verkar. Och vi hade ju övat så här, men profylax innan, både han och jag.
Okej.
Tagit en sån här, på den tiden, man har väl inte CD-skivor längre, men det här var ju 9 år sedan. Så på sån här skiva hemma. Så jag började liksom andas där inne. Och det, ja, men det snörde igång ganska snabbt. Så, det var väldigt blandade känslor alltså, faktiskt.
Hur kändes verkarna där då, liksom på natten? Var det lite så lugna, smygande igång eller var det hur?
Ja, men det smög nog igång. Alltså då tyckte jag ändå så här, när det var ju en på där på den avdelningen som jag inte klickade med. Okay. Jag minns att det var någon sån där som jag kände mig lite förminskad när jag sa att jag hade börjat få verkar och att jag hade fått andas mig igenom dem. För med facit i hand, och jag vet hur det blev sen med verkarna, innan jag fick den här edan, så ja, men då var det ju, oj vad lugnt och smygande de kom, såklart. Men där och då, när man aldrig haft verkar innan, så kände jag ändå så här, jag behöver andas mig igenom de här liksom, jag behöver så här, ja men bara så här, vad är det som händer? Hur, det är så här det känns. Lyssna på kroppen. Andas, slappna av. Det var väldigt häftigt. Så här, nu, när jag tänker på det efteråt. Det är mäktigt alltså.
Visst är det mäktigt?
Vad kroppen gör. Det är jäkligt mäktigt.
Verkligen. Det, ja, men det är ju helt sjukt. Det är ju någonting som jag fortfarande inte... Jag har gjort den här podden i 7 år. Mm. Kan fortfarande ändå inte riktigt förstå att det funkar, att det sker och hur kroppen fixar den här enorma påfrestningen som det ju är. Alltså det är helt sinnessjukt.
Ja, det är helt, ja, det är verkligen.
Det går alltså, liksom inte förstå.
Nej. Nej, det är som det är vissa som säger så här, det är som en urkraft eller det är liksom ja, det är så coolt att kroppen gör det där. Jag hade med mig lite så här, lite ord som jag skulle ta med mig. Och nu, jag försökte leta efter dem nu innan vi skulle börja podda. Jag har inte hittat dem, men ett ord som jag kommer ihåg att jag hade var låt kroppen föda i fred.
Mm.
Och det hade jag nog för att jag inte skulle hålla på att störa mig själv med dåliga tankar. Utan låt kroppen vara liksom. Lita på din kropp. Så att, och det var coolt. Sen så var det den där människan jag inte klickade med. Och då var det också väldigt tydligt att efter en stund när hon kom in. Och hon hade inte läst mitt förlossningsbrev heller. Och det märktes väldigt tydligt i hennes bemötande. Då stannade faktiskt liksom verkarna av lite grann när jag hade henne.
Helt sjukt att det är så ändå. Alltså det är så tydligt.
Ja, det var tydligt.
Det är också rätt häftigt ju.
Ja, men precis. Ja, att kroppen liksom så här, nej men här är inte läge att föda. Mm. Nu chillar vi en stund. Liksom. Nu stannar vi av här. Faktiskt. För ja, det blev verkligen så. Det var så himla tydligt. För att plötsligt riktade sig liksom mitt fokus från min kropp och att slappna av till att jag inte kände mig trygg med henne. Att jag vände blicken till henne snarare. Så har hon läst mitt förlossningsbrev? Ser hon verkligen mig? För det var liksom en sån, jag hade väldigt kort förlossningsbrev. Det var ju så här, jag vill bli sedd och jag vill bli bekräftad. Och de måste bekräfta att de har läst. Och jag vill göra det här i samråd med dem typ. Typ så var det.
Mm.
Och hon, det, jag kände mig inte sedd av henne. Och det märktes. Men de andra var guld. Det hann ändå bli några.
Ja, det hann bli några.
Ja, han blir nog 5 byten tror jag. Något sånt.
Ja.
Innan vi var färdiga.
Ja. Där. Jag känner igen det. Lät som min andra förlossning. Mm. Ja. Men vad spännande. Jätteintressant det här med hur det kan liksom blockeras och så av omgivningen. Och det är ju någonting som Gudrun, eller som vi pratat väldigt mycket om, det här liksom med trygga rummet. Att få vara i sitt trygga rum för att kunna föda så lugnt och bra som möjligt. Mycket intressant att liksom få höra det svart på vitt lite, kan man ju säga då.
Vi fick ju förflytta oss till liksom förlossningen då. För det hade ju börjat snurra igång. Och där låg vi nog ganska länge. Jag liksom minns inte så här superdetaljerat. Men jag tror att vi var där liksom 2,5 dygn sammanlagt. Då med liksom från det att vi kom in och kollade vattnet. Till att liksom Henry var ute. Vi fick flytta till BB. Och där fortsatte det. Och jag hade ju mitt förlossningsbrev. Att jag ville liksom, jag var helt öppen för att. Kanske jag ska ha Eda, kanske jag ska ha något annat, inte vet jag, eller så kör vi utan. Jag vet inte hur det är att föda barn, så att jag vill göra det här i samråd med dem. Liksom.
Mm.
Men verkarna blev ju liksom starkare och starkare och jag tyckte ändå att jag klarade mig väldigt långt på profylax, alltså den här andningen. För jag fick så här lustgas, minns jag, att de bad mig testa det. Och jag bara kände att dels, usch, jag mådde så illa. Alltså det var, jag tyckte det var hemskt med lustgas. Mm. Men det är ju så här, en del älskar ju den. Men jag tyckte det var hemskt.
Mm.
För jag tyckte att jag tappade kontrollen. Jag fick liksom inte samma kontakt med min kropp. Och med min andning. Utan jag försvann liksom iväg, tyckte jag. Då konstaterade vi ganska snabbt att det är bättre utan. Jag andas hellre mig igenom det här. Och känner in vad jag liksom behöver. Men sen blev det ju starkare och starkare. Och till slut så... Jag vet att det liksom finns massa olika åsikter om den där bedövningen och om den är bra eller inte bra eller massa sånt där. Men det jag kan konstatera liksom från min förlossning utifrån mitt perspektiv var att jag, eftersom jag var ganska rädd, så var det ganska skönt för mig att ta den där, för att jag kunde slappna av och vara mer medveten liksom, och mer med än att vara i rädsla. Liksom. Så för mig var det rätt. Det dröjde tyvärr innan den där kom, för att den här läkaren hade väl åkt på olyckor och grejer. Så jag låg där ganska länge och fick vänta. Och minns att jag började så här... Det är väl någonting när bebisen kommer ner till någon...
Spinaltaggarna.
Av något slag. Ja, jag började ju kräkas. Och, du vet, min man just hade ätit någonting för att han skulle orka med. Och det var ju jättebra, men fy fasen, rent ut sagt, vad hemskt det var. Liksom. Mm. För han var ju nära och liksom hjälpte till. Och vi hade ju övat på den här profylaxen tillsammans. Och, så han visste ju liksom vad han skulle göra för att hjälpa mig och påminna mig om att koppla av. Och så här. Men då var det ganska vidrigt ett tag liksom, när jag kräktes och väntade på den.
Ja.
Men det gick. Och sen kom den där läkaren.
Han kom.
Med den där edan.
Just det. Och hur kändes det då att du visste att det skulle liksom in en spruta i ryggen med tanke på dina rädslor?
Hemskt. Hemskt. Men då var det bara så här, antingen ska jag inte, alltså du vet, jag stod ju där och valde liksom, ska jag in en spruta i ryggen eller ska jag låta bli? Och jag landade ändå i att så här, jag vill ha den där. Och jag, min man sa det liksom efteråt, hur han såg på hela mig, att från att jag var superrädd till att jag typ, som att trycka på en knapp, bestämde mig för att så här, fokus liksom. Så jag låg och var jätterädd, grät. Det var bara jättejobbigt att vara i den situationen liksom. Till att så här, let's do this typ. Och ändrade tydligen totalt, som att trycka på en knapp, till liksom, fokus. Nu gör vi det här. Och så gjordes det. Och det gick bra. Så det är så mycket seger i det här.
Ja, förstår
liksom, det. Men att föda barn. Gå från att vara liksom så rädd till att det gick bra. Liksom.
Mm. Fantastiskt.
På med urkraft och kvinnokraft och bara så här, wow. Mm. Sen fick den där och mådde mycket bättre. Och sen, visst, jag kände ju liksom inte när krystvärkarna kom. Och det är ju så med den där edan, att man kanske inte känner det. Men de hade råkoll på skärmen. Jag hade koll på skärmen. Och det var vid något tillfälle som de inte hade tittade på skärmen. Och jag tror jag slog näven i den här britsen eller vad det var. Och bara, kolla på skärmen liksom. Så här, har jag en krystvärk, då ska jag krysta och de ska säga till mig exakt när jag ska börja och exakt när jag ska sluta liksom. Så att det var, och, men vilket teamwork det var alltså, med de två sköterskorna och sen min man och så jag. Det kändes verkligen som att vi hade så här, världens teamwork för att henne skulle födas. Och så här, när hon väl var ute, jag bara kände så här, jag älskar dem, liksom. De här sköterskorna. Alltså de, jag var väl lite hög liksom, på hela föda barn-grejen. Men,
just det.
Ja.
Coolt.
De var vansinnigt grymma.
Liksom. Ja, men fan. Men jag tycker så impar också det här med, som du nämner också, som den här segern som kändes för dig. Både det här med sprutorna och liksom sjukhusmiljön och att du var så rädd för att föda. Det är fan, det är så coolt hur mycket man kan göra med tankens kraft ändå.
Mm. Verkligen. Och lite droger. Och det är liksom, lite droger. Ja, men det är ett med, alltså faktiskt ett medskick till dem som lyssnar som är gravida, om man är liksom förlossningsrädd som det heter, eller man är orolig för att föda barn, att det, liksom, det finns hjälp att få om man ska minst få den. Och det går att ändra. Alltså det här med känslor, särskilt rädsla som kan vara så komplext och bottna i så mycket olika saker. Det går liksom att jobba med. Och det, man behöver inte bli liksom fånge i det, utan det blev bra liksom. Det kan verkligen bli superbra.
Så viktigt. Det kan man ju verkligen liksom uppmuntra då alla som känner rädsla. Alltså antingen, man kan ju inleda med typ Aurora-samtal som landstingen eller regionerna ska erbjuda via barnmorskan. Men är det så att man känner att man ändå inte liksom blir stärkt av det eller hjälper det, så finns det ju också liksom specialister som kan hjälpa en. Så man inte ska bara liksom ge upp. vid första försöket om man säger. För ibland kan det ju verkligen vara att man träffar någon som, ja men det funkar inte personligt eller liksom, eller man når inte fram till varandra eller vad det kan vara. Men så man ska slippa vara rädd. I alla fall, tänker jag.
Och sen finns det ju massa doler också man kan boka samtal.
Doler är fantastiska.
Man liksom även innan.
Verkligen.
Som också är guld. De vet vad de pratar om och har gjort det där så många gånger förut. Och precis. Har ett annat perspektiv liksom, på det.
Verkligen. Jättebra att du nämnde det också. Hur var det sen då att vara förälder? Du som var expert och allt.
Ja, just det. Nej, men från start var det ändå så självklart. Och det är ju liksom vanligt också att det inte känns så självklart. Eller att känslorna inte kommer på en gång utan att de liksom växer fram. Det är ju väldigt normalt. Är det ihållande så ska man ju liksom be om hjälp och berätta om det. För då kan det ju vara så att man har liksom nedstämdhet, depression, så som man kan få hjälp med. Men det är ju normalt att man inte känner det där liksom på en gång. Men jag kände ändå att det var självklart från prick start faktiskt med henne.
Vad härligt.
Jag försöker liksom tänka tillbaka. Det var så sjukt mäktigt att få upp henne. Och jag minns att hon sa så här: ja, det är en flicka liksom. Och jag bara, skit i det, det är en bebis. Jag minns verkligen att jag så här, jag bryr mig inte. Här är mitt barn, där är hon. Ja. Eller han, eller vad det var liksom. Där är barnet. Och det var så coolt liksom. Man har känt den där bebisen som har sparkat. Och man har känt de där fötterna eller rumpan i magen som vände på sig. Och så plötsligt är hon där. Ja, det var jättehäftigt. Men sen såklart så fick jag ju lite så här, mitt i det där liksom fina och självklara och stora och mäktiga, så fick jag ju också en liksom bli förälderchock.
Just det.
Att hon sov ju väldigt kass. Väldigt kass.
Okej.
Jag har ju liksom många så här förstagångsföräldrar som berättar om hur deras bebisar sover och tycker att de sover dåligt. Och då beskriver ju de mina bra år liksom. Men sen, så det var väldigt påfrestande med sån brutal sömnbrist. Och hon hade också lite så här kolikigt. Jag tror inte hon var riktigt uppe i den koliknivån. Okay. Men så det kom ju som en chock, minns jag. Och inte i att jag inte visste att det där kunde hända. Men däremot det nya för mig var ju hur jag reagerade på det.
Ja, men
det
precis.
Hade jag aldrig varit i förut.
Nej, exakt. Det var precis samma för mig och oss. Alltså det var ju någonting man aldrig upplevt någonsin. Och man har ju ingen aning om hur man reagerar på sömnbrist. Och på grov sömnbrist. Där man aldrig någon gång får en liksom, ihållande sömn.
Nej, exakt. Man kan bli väckt när som helst. Och hela liksom grejen med att det är totalt fokus på en bebis också. Från att liksom vara, som jag var, helt uppe i jobb och ideell engagemang och plugg och totalt uppe i mig själv och det jag höll på med liksom, till att så här, släppa allt sånt och så ska jag vara föräldraledig och jättemycket fokus på en bebis som dessutom inte sover utan måste sova på mig och liksom, det var så mycket som bara handlade om sömn liksom.
Just det.
Så att den tiden var faktiskt ganska tuff. Ja, den var inte så rolig faktiskt. Det är på ett sätt hemskt att säga. Alltså det var ju fantastiskt med henne. Och fantastiskt att få bli mamma och fantastiskt att se henne. Och så parallellt med det så var det här liksom lite krisiga och lite chocken typ.
Fanns det något sånt där råd som du kunde ta till dig? Liksom, man hör ju ofta det här liksom, sov när bebis sover och du vet sådana saker. Fanns det någonting som du kunde göra som gjorde att du ändå fick någon form av återhämtning?
Ja men alltså återhämtning var nog hunden. Det var ju på ett sätt att jag har hund har ju också gjort att jag inte alltid kunnat sova när bebis sover för jag var ofta ute och gick med vagnen. För hon sov som bäst i vagnen och när vagnen guppade. Och då gjorde jag vad jag kunde för att hon skulle sova gott. Och så var jag ute och gick med våran hund. Så. Men sen när min man kom hem så var det ju ofta sådär, ta bebis och nu går ut och går själv med min hund. Mm. Men annars så var det också så här att hitta personer att prata med. Mm. För det jag också märkte, egentligen liksom första året med barn var, och nu kommer jag liksom inte berätta allt om henne heller för att jag vill liksom inte, ja men för hennes skull och integritet.
Nej,
jag
precis.
Berätta allt om henne. Men det var andra saker som också var ganska så här tuffa liksom första året med henne och i min reaktion över att jag inte visste hur jag skulle reagera på alla de där sakerna. Och det var långt ifrån alla som fattade. Det kändes som att jag bara gnällde liksom. Och det jag behövde det var att få ventilera. Och det hade varit nice om någon hade förstått. Och det var väldigt få som förstod. Och det kändes som att jag bara gnällde. Men jag hade, min syster förstod verkligen. Så mamma, syster och så hittade jag en vän som fattade. Som liksom lyssnade och så här, jag fick ventilera. Och de hade också lite perspektiv eftersom de hade barn sedan innan och hade gått igenom det och sådär.
Okay.
De hade ju gått igenom det som jag var likadan.
Ja, ja, ja.
Och hon var likadan. Så att då förstår du också, jävligt skönt.
Det går i
arv. Prata med någon som såhär, kopian. Been there, done that. Det var väldigt skönt. Så att det är såhär, hitta personer som
just det.
Förstår.
Ja. Men det är ju jättebra. Men jag tycker att det också är så roligt. För att annars är det så vanligt som mina föräldrar till exempel. Verkligen så här. Nej, jag kan inte minnas att du sov väl. Man bara, liksom allting man frågar. Så här, nej, jag kan inte minnas att det någonsin var ett problem. Så man bara, okej. Okay, så er generation hade aldrig några problem med någonting egentligen.
Jo, men min mamma hade problem.
Ja, men jag blir kul att hon minns det liksom. Det känns som att många inte lägligt nog glömmer bort sådana där saker.
Ja. Så att nej, men, och min moster minns det också. För hon sa också det en dag. Att, hur hon, då hade väl hon inte barn. Och hon berättade att mamma hade varit så frustrerad och trött. Över att såhär, varför sover inte ungen liksom? Och det var ju då jag. Så att,
ungjävel!
Nej, men det kan vara väldigt frustrerande. Har man inte haft sån grov sömnbrist så vet man inte, kan man inte säga hur det är. För det tar över varenda cell i kroppen typ.
Ja, det gör
nej, men så
det
är väl såhär, hitta de andningshål du har, liksom, den återhämtning du kan få. Prata med folk som förstår, märker att folk inte fattar, prata inte med dem då liksom. Men hitta någonstans där du kan ventilera om det liksom är något som är tufft och låt det ta tid, för det är också det som när man är mitt uppe i den här bubblan och mitt uppe i någonting som är nytt, att det kanske är lätt att tro att jag kommer sitta i den här soffan för alltid eller med bebisen på mig för alltid och så är det ju inte. Och att när man är i en, för det är också så här, i alla fall så för mig, att det var liksom som en så här personlig utveckling bootcamp där, som har varit väldigt värdefull, att liksom bara det här att så här, få ha ett fokus på en annan människa och på en människa man älskar över allt på denna jord har ju, det är något väldigt stort som händer med en. Så jag tänker liksom att även om det kan bli lite sådär krisigt som det blev för mig, så kan det också liksom leda till någonting väldigt positivt så här, på sikt.
Verkligen.
Så att också låta det ta tid så man inte tänker att man kommer vara kvar i det för alltid, utan saker förändras.
Nej, det är väldigt lätt att man gör
mognar,
det.
Bebisen mognar, man får kanske en annan syn på saker, det tar tid att hitta sin roll. Det är tufft att inte sova. Liksom. Det är bara så. Ja. Så att också ge sig själv tid att få hitta sig själv i det nya, tror jag, också.
Verkligen. Mycket bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
När började ni snacka lite om syskon då?
Ganska sent. Kanske. Nej, men hans tycker jag inte att det var sent. Henny var 4 när hennes lilla syster Ottilia kom. Och då tyckte jag att hon var stor, för det var så många som fick tätt. Och jag just tyckte det. Att jag gick och väntade så himla länge. Men nu tycker jag ju en 4-åring är ju inte stor. Liksom.
Nej,
så att jag tyckte för oss var det perfekt att vänta. Jag hade inte orkat få barn ett syskon tidigare. Så var det. Och särskilt inte med sömnbristen och sånt. Så helt ärligt så var det faktiskt... Först så funderade vi på om vi då inom situationstecken bara skulle ha ett barn. Då har vi det ensam barn. Och det har inte varit dåligt för honom. Nej. Så jag började landa i att så här, nej, men det här kanske blir kanon. Liksom. Vi behöver inte skaffa fler barn, för det här blir jättebra. Mm. Men sen var det helt ärligt när henne började sova bättre. Som det. Jag började liksom så här, nej men nu... Nu finns det
hitta livsglädje.
Ja men alltså orka vara, för man måste ju orka vara förälder också. Det är inte bara att skaffa en massa barn, utan det gäller ju att orken finns så att man, nej men så var det i alla fall för oss, att när jag började liksom få lite mer hyfsad normal sömn, då var det ändå uppvak flera gånger per natt, men det var lite bättre sömn. Jag började se ljuset i sömntunneln liksom. Då öppnades också upp tankar om att ja, men ett syskon, tänk ändå, syskon liksom. Så att, och sen gick det väldigt fort med andra barn, med henne också. Ja, det gick fort faktiskt. Det var konstigt, det känns att prata om olika försök. Men det gick i alla fall fort.
Så. Du behöver inte gå in på detaljer.
Nej, men det gick fort. Och ja, så att men ja, precis. Men det var också en väldigt speciell tid. För jag minns att vi pratade om det. För att båda våra föräldrar var sjuka i cancer.
Just det.
Och var under den här tiden döende. Vi började förstå att det här går inte. Det finns 8 hopp med många cancervarianter. Och det finns många nya mediciner att testa. Och man ska liksom aldrig ge upp hoppet så. Men... Jag minns att jag och David satt vid köksbordet i en lägenhet i Bromma. Det var kväll och Henny sov. Och hur vi konstaterar och liksom vågar sätta ord på det. Att, för vi hade ändå, de hade varit sjuka länge, liksom båda två. Hans mamma gick bort i cancer 2005, tror jag. Min pappa gick bort i cancer 2003. Så nu var liksom nästa förälder, hans pappa, min mamma, sjuka. Och vi hade hållit hoppet uppe.
Fy fan alltså.
Vi satt där i mörkret i köket. I lägenheten i Bromma, och henne sov. Och vågade sätta ord på att det här går nog inte. undrar hur hösten kommer se ut. Lever de då liksom? Mm. Och min mamma som har jobbat länge inom sjukvården och mött så mycket cancerpatienter, hon sa det själv att när den här sommaren är slut då lever inte jag. Hon fattade det. Hon visste precis vart hon var på väg liksom.
Mm.
Och men där och då så satt vi ändå liksom och så här, liksom ändå ville ha ett barn till. För det var sån kontrast liksom. Mm. Och så här, vad ger vi oss in i? Ska vi göra det här nu? Är det dålig timing? Eller hur tänker man liksom? Men vi landade ändå i att så här, vi kan inte låta det styra. Det kan liksom inte påverka. Det påverkade redan så enormt stor del av våra liv. Alltså det var ju med mig hela tiden parallellt.
Mm.
Så att, men det fick inte påverka allt, så vi bestämde oss för att men vi ska försöka få ett syskon liksom. Och så blev vi gravida med Ottilia. Ja.
Mm.
Så magen växte och vi åkte mellan sjukhus och hem och till slut åkte vi till hospice på olika platser i Sverige och med magen som växte och förstod att det var deras sista tid och här kom en ny människa liksom och de klappade på magen och sådär. Men ja, det var en väldigt, väldigt speciell tid och ett väldigt speciellt beslut liksom.
Vad tungt alltså. Kunde du känna någon, alltså kunde du tillåta dig själv att känna glädje under den här perioden?
Jo, men det gjorde jag. Och det var väl liksom en lärdom från det att pappa gick bort. Mm. Att, för det var ganska häftigt. Jag är troende, så det hände att jag läser Bibeln ibland. Och då när han hade gått bort så hade jag läst något bibelord. Nu kan jag inte citera det, men det var någonting med typ att det finns glada dagar och det finns dagar av sorg. Alltså dagar av sorg, dagar av glädje och dagar av bla bla bla. Liksom. Olika slags dagar. Och,
just det.
Han dog när jag skulle liksom, var jag gick på gymnasiet. Och sen hade han dött när jag skulle ta studenten. Och då känner jag att jag orkar inte gå in i aulan. För att det är så för jobbigt. Men så kände jag ändå så här. Jag fick bara en stark känsla av att så här, Paulina, gå in. Gå in. Lita, liksom, typ lita på mig. Jag tänker ändå att det var så här, det kändes som att det var Gud som talar. Liksom, och bara, sätt dig där. Liksom, det går bra. Och jag satt mig där. Och det första som rektorn säger är. Så här, jag ska läsa några rader ur typ en av världens mest kända böcker. Och så läste hon precis de raderna. Och det var någonting jag tog med mig under den sorgen. Ja, det var väldigt häftigt och väldigt starkt. Och när jag åkte hem sen från studenten, hem till vårt hem, då åkte vi förbi liksom åken där han är begravd på andra sidan åken då, i en kyrka där.
Mm.
Och jag minns att jag tittade ut dit och så var jag på väg med min studentmassa på mig och ballonger och du vet, och skulle fira liksom. Och jag minns att jag tänkte så här, det finns sådana dagar och det finns glada dagar och idag är en glad dag. Och det var någonting jag tog med mig därifrån att så här, att det får vara där parallellt liksom. Och det var väl också det som ledde oss liksom i att så här, men vi vill ha syskon och vi försöker nu fast vi samtidigt sitter och inser att det här går inte. De kommer att dö liksom. Och mycket riktigt när sommaren var slut så hade båda gått bort liksom. Så. Men nej, så att absolut att jag ändå kunde tillåta mig det. Sen så helt ärligt, så mamma och jag stod varandra så fruktansvärt nära. Vi var, det är liksom nästan som du vet, navelsträngen är inte klippt fast det är ett annat typ av band. Ett känslomässigt band som är typ som en navelsträng liksom, som fanns där bara och den slets liksom av, känns som, eller var så här. Hon slets ifrån mig. Det kändes lite som så här, du vet, handen i Titanic när någon bara, när man släpper en hand, du vet, att man sitter där och hon lämnar en liksom. Och vet att hon är på väg liksom, att lämna. Det präglade väldigt, väldigt mycket av min tid, måste jag säga. Även om jag kunde vara glad. Jag tror att de flesta runt omkring mig har sett mig som en glad person. Så att livet kunde snurra på, men det var alltid alltid sorg parallellt. Det var jättejobbig tid liksom. Jag har någon bild från att jag sitter med henne i en park, i Gungparken utanför oss, på liksom gården där utanför lägenheten i Bromma, och jag har liksom tagit med en pannkaka eller någonting. Jag brukade göra såna utflykter så bara i kvarteret liksom. Så vi satt där i den där lilla parken och åt, och jag minns att så här, jag var så ledsen där. Jag var så fruktansvärt ledsen. Och så var det så mysigt vet med min lilla flicka liksom, som var glad och käkade pannkakor och smoothie. Och det är så märkligt hur det kan vara sådana kontraster, hur det kan vara båda, bredvid varann. Och så har man en bebis i magen och det är fantastiskt. Och, är väldigt
fan, livet är så himla märkligt.
Ja.
Gud alltså.
Jo, men så någonstans, eftersom vi valde livet liksom så, och jag började boa och fixade och var glad i det. För det var faktiskt en skillnad från första graviditeten. Mm. Att den här graviditeten vågade jag ta med mig. Trots att jag liksom än en gång hade blivit så galet varsa om att livet är skört. Och jag visste att så här, jag kan inte veta. Men det inser jag också att, menar, blir man förälder, då blir man skör. Man öppnar sig för att vara skör. Visst. Börjar man älska någon så mycket som man älskar sitt barn, då blir man galet skör. Och det är ingen garanti att det går bra, eller liksom att man får ha sitt barn resten av livet heller. Det är också ett faktum liksom, som man står inför som förälder. Så att mitt i det så vågade jag ändå liksom känna mig gravid och tänka att nu kommer ett barn till och liksom, vi ställer in oss på att det blir så, att vi ställer in oss på att det kommer gå bra. Så att jag boade för fullt och liksom njöt av att boa och tvätta kläder och åka till affärer och titta på barnvagn och tog massor av gravidbilder. Jättemycket gravidbilder har jag med henne.
Gud vad, vad fint ändå.
Ja.
Men jag tänker också att det kanske också är en grej som gör att man får en helt annan respekt för, ja, men för livet och livets liksom upp och ner och fram och tillbaka, men också att verkligen njuta av de tillfällen då man ser att man inser att det är värdefullt på ett annat sätt kanske.
Mm. Verkligen. Jo men faktiskt, alltså, jag vill inte säga carpe diem för det är så uttjatat.
Nej.
Liksom, eller så här, carpe diem, jag vet inte vad man ska säga, men så här, ja. Nej, ja, man får faktiskt, en ödmjukhet tror jag. Man får en... Ja, men faktiskt.
Det är okej.
Det är okej. Det är så uttjatat och lite så här, ja, blivit lite töntestämplat. Men man blir, men det betyder, ödmjuk.
Ja.
Och jag tror också, alltså det är klart, det har varit många dagar som har varit väldigt, väldigt mörka. Och jag... En av dagarna då satt jag liksom återigen i det där köket i Bromma. Jag tittade ut, vi hade en björk utanför min sida och jag satt där och bara tyckte livet, helt ärligt, jag tyckte livet var piss. Jag tyckte det var så jobbigt. Har även ett sånt moment här där vi bor nu. Jag tittade ut liksom i mörkret och var det vinter och så här, också något så här träd liksom och någon lampa som lyste i grenverket och det snöade väldigt vackert och så här. Och jag tyckte liksom helt ärligt att det var ganska tufft. Livet var tufft. Det var så här, men varför ska jag välkomna nya liv? Varför ska vi liksom njuta av det här när vi kommer förlora det? Så jag har haft sådana mörka stunder liksom. Jag tyckte det var hemskt. Och sorgen har varit väldigt, så här, väldigt nära liksom. Men det jag någonstans har liksom fått bli påmind om att, ja, men faktiskt att se det där fina, att inte låta liksom typ det där mörka segra liksom, utan
just det.
Nej, min sann typ, titta på den där björken som var så vacker i, det låter ju väldigt ärnstigt här nu, men det var så, björken i solskenet och allt det fina, nej, så här, jag ska inte låta det där jobbiga liksom få ta över, för det är liksom att låta det segra på något sätt. Och så var det samma sak när jag såg de där fina snöflingorna i det där ljuset från den där lyktan liksom i grenverket här i mörkret. Mm. Att det var... Det finns också där. Det fina
och
liksom.
Det, ja,
hålla fast vid det.
Viktigt, så himla viktigt att låta det få finnas där sida vid sida. Och låta att det var okej. Men det låter som ändå en fruktansvärt tuff tid. Paulina, usch. Både ryser och får liksom tårar i ögonen när jag lyssnar.
Men sen går tiden och det tuffa, liksom, det fortsätter ju vara tufft naturligtvis, sorgen finns där. Men magen växer och vi boar och jag köper barnvagn, eller vi köper barnvagn. Men, och jag njuter av det där och jag fotar min mage och jag klappar på min mage och vi ser liksom fram emot att den här lilla systern, för vi tog inte reda på liksom könet när henne var i magen, men med Otilia så gjorde vi det, då ville vi
Det var
lite kul. Okay. Ja, så då visste vi, men det kommer lilla syster. Och jag fortsatte gå till Aurora, barnmorska, även den här gången. Liksom. Mm. Men också med tanke på liksom att mamma hade gått bort och sådär. Det har varit så mycket på sjukhus och på KS. Liksom, så att det var ganska jobbigt. Men jag kom till henne igen, den här Auroran. Och hon
samma
var
person.
Lika fantastisk. Alltså, den människan. Hon är, jag älskar henne. Men, och den här gången var jag också väldigt mycket tryggare i liksom, det här med att föda barn. Måste jag ändå säga. Att, och stod på mig mera. För att jag hade fått okej faktiskt från Aurora barnmorskan. Att du kanske inte kan komma in och bli inlagd när du vill. För att det liksom, vi har inte många rum som helst. Och det finns inte personal hur mycket som helst. Men jag kan skriva att du så här. Eftersom jag var liksom så pass orolig. Och det är inte så bra liksom, när man ska föda barn att vara det. Då sa hon så här. Men verkligen. Du får komma in liksom och vi kan kolla. Känner du att så här, du vill kolla. Då kollar vi liksom. Så att. Jag åkte in vid ett tillfälle själv och tog en taxi liksom, när verkarna var igång. För nu, den här gången gick inte vattnet utan då jag bara kände när jag satt och tittade på tv. Jag tror att min dagen innan födelsedagen eller något sånt där. Att jag nu kommer det igång.
Nu händer det något.
Ja, så jag och på min födelsedag så minns jag att jag tog emot tulpaner. Sen så lutade jag mot köksbordet och tog en verk och då var det ändå så här. Jag kan det här nu. Jag har gjort det förut.
Kändes
väldigt så här tryggt. Att så här, jag vet vad jag ska göra. Och här är en verk. Och jag la mig och vila. Och. Men jag åkte faktiskt in med en taxi och kollade läget. För att jag kände att jag ändå ville ha lite koll. Man blev hemskickad. Och sen fortsatte verkarna komma. Och var liksom, jag tyckte att de var rätt starka. Och sen minns jag att jag gick och så här, magkänslan sa liksom, åk in. Men de sa kom inte in. Magkänslan sa åk in så här. Och jag gick hemma i hallen och bankade och hade verkar och bara men jag måste fundera, ska jag åka in, ska jag inte åka in. Men sen bara nej, jag åker in. Och de hade ju sagt nej i telefon och då hade jag pratat med person två då som inte var så trevlig. Hon fortsatte vara ganska tråkig att ha att göra med sen också. Och då tänkte jag skiter i att ringa. Så jag satte mig, vi satte oss i bilen.
Gjort.
Jag åker in och så tänkte jag ringer och säger hej, jag är på väg. Bara så du vet. Klick.
Bra.
Ja, men faktiskt. Så de kunde inte säga något. Så jag kom in och jag gick in. Och de skulle kolla mig. Och jag hade ju börjat öppna mig liksom. Och det var andra barnet. Och då är det ju inte alltid så här regelbundet. Eller, du vet,
verkligen så. Inte.
Så det hade jag också med att nej, min sann, jag har så pass mycket verkar så pass ofta, ni ska kolla mig. Men jag hade inte öppnat mig så mycket. Däremot så upptäckte de att Otilias hjärtljud inte var så bra.
Okej.
Så de kom tillbaka och sa att vi behöver lägga in dig i alla fall. Du är inte så öppen, men Otilia mår kanske inte så bra. Så vi fick lägga oss där inne, vi fick ett rum och liksom. Vänta och de hade koll och var liksom noga och lugna och fina och jag kände ändå att jag var så här, jag är i goda händer, de tar ett bra beslut liksom. Och de kommer in sen och säger att hon behöver födas med snitt liksom. Och det var ju helt ärligt min största skräck, alltså från att vara stickrädd och tycka att det är obehagligt med en nål i ryggen till att okej, vet. Jag ska så vara vaken under en bukoperation. Ja, men det är bara let's do this.
Förlåt att jag skrattar.
Igen! Det är inte mycket att göra. Det är bara att göra. Liksom. Vad ska jag göra? Så vi, de sa det bara. Det är inte krisakut. Men så fort det är ledigt uppe på salen. Då åker vi upp. Liksom. Så att mitt i att det var ett akut snitt. Och att jag visste att hjärtljuden var inte bra. Så gick det väldigt lugnt till. Och de var väldigt lugna och trygga. Så vi rullas upp. Och ja, jättefint. Det var liksom, det var många på plats. Och de var så galet fina och snälla och klappade mig i pannan när jag grät, och de pysslade om mig och liksom, jag kände ändå så att jag var i goda händer liksom. Så det gick väldigt lugnt och fint till, fast det var liksom akut snitt. Men jag tyckte det var så pass obehagligt att jag tror jag chockades ut på något sätt mentalt. För att jag var inte riktigt där. Och det sa David också, att det blev nästan lite obehagligt för jag försvann iväg liksom.
Okej.
Okay. Mm. Det var för obehagligt tyckte jag, med tanke också kanske på bakgrunden liksom.
Så att när hon, det är inte alls konstigt.
Men det var liksom häftigt. Så här, för de, en del säger att, men att liksom föda med kejsarsnitt är inte att föda barn på riktigt typ. Att det inte riktigt så här, man ska föda på riktigt liksom. Och då, jag känner ändå så här, nu har jag fött nej, exakt. Och jag kan säga, nu har jag ändå fött barn på båda sätten. Och det var lika mäktigt att föda.
Såklart. Liksom,
vaginalt, det man säger, och med snitt. Och att se sitt barn och få upp sitt barn på brösten. För det var min kropp som bar, det var jag som födde barnet. Det var så galet mäktigt. Även om jag var rädd även då liksom, och zoomade ut så här, så minns jag hur de bara tar upp henne och man bara så här, där är hon liksom. Wow. Så coolt.
Underbart.
Ja. Ja, det var sjukt mäktigt.
Nej, men det kan vi väl verkligen liksom alla en gång för alla bara sluta jämföra förlossningar och sluta säga att den ena är riktig och den andra inte. Vad är det för dumheter? Åh, blir tokig. Bra nej, att du tog upp det. Gud, och hur kändes det sen då? Tvåbarnsmamma?
Nej, men bra. Alltså, jag fick nog inte någon sån där tvåbarnschock som en del får, för jag körde min chock först. Det första barnet. Jag kände mig nog liksom ändå mycket tryggare. Och det var också det, för hon sov ju inte heller bra. Liksom. Hon kan ju fortfarande vakna och sådär. Hon är 4,5 nu. Men, så. Men jag visste, jag hade gått in med att såhär, okej, bebis, kanske inte sov så bra. Jag vet just hur jag reagerar. Och blir jag ledsen, vilket jag blir, har jag riktigt dåliga nätter. Jag kan bli riktigt, riktigt nedstämd. Alltså såhär, men lite deppig liksom. Men då vet jag att så här, det här är sömnbrist. Jag vet varför jag känner så här. Jag vet varför det är jobbigt. Jag vet varför jag har sämre tålamod. Att liksom, allt sånt där kändes så mycket tryggare med liksom andra barnet. Att jag har gjort det här förut och det var ingen chock liksom hur jag reagerade eller någonting sånt. Så att det var mitt i liksom att vi fortfarande då liksom hade sorg. Jag hade varit sjukskriven i slutet av graviditeten och sådär, så var det liksom väldigt häftigt att komma hem med ett syskon. Det var jättefint.
Och mysigt.
Att se henne som stora syster var...
Just det är ju coolt.
Väldigt, väldigt fint. Kärnan. Jag kan liksom fortfarande när vi pratar om det så kan jag liksom se hennes blick och hur hon med sin lilla fyraårings hand liksom stryker sin lilla syster och håller i henne och är så fin.
Så jäkla fint.
Det var väldigt kul. Ja, det var
förstår
det. Jag blir alldeles lycklig när jag tänker på det.
Ja, vad härligt. Vad heter det? Vi har ju pratat om det här så många gånger i Barnet går, du och jag. Men om du skulle vilja liksom så här, någon slags, om du vill komma med någon typ lärdom som du har upptäckt som förälder, som du vill dela med dig om.
Oj, en lärdom som förälder, vad som helst. Vad svårt. Jag undrar om inte det liksom får handla om den egna utvecklingen, eftersom det är liksom en egen... Men det som kanske
det är varit liksom
främst för mig, så har det nog handlat om mig själv. För barnen har ändå känt så här, jag har inte stirrat mig blind på så här, följt appar och nu händer det här och sen är det den fasen och liksom sånt där. Sånt där har jag inte liksom kollat så mycket. Utan det har snarare varit min egen utveckling faktiskt som människa typ och förälder. Och att låta saker ta tid.
Ja.
Det är en utveckling att bli förälder. Alltså det som man säger, när ett barn föds så föds som förälder. Man är ny som förälder. Och när det kommer ett andra barn, ja, men man har inte varit tvåbarnsförälder förut. Och man har framförallt inte varit förälder till just det barnet förut. Vilket ju gör att ja, nu kommer en ny individ och då kan det väcka saker i mig som jag inte har mött förut. Så att jag skulle nog säga att den största lärdomen har varit hur utvecklande det har varit att få bli mamma både första och andra gången och följa deras utveckling och vad som händer med mig parallellt med deras utveckling och hur jag formas utifrån vad de behöver. Liksom. Det är inte liksom något du kan läsa i en faktabok eller hitta ett facit längst bak och bläddra liksom fram, gör så här, säg så här, tänk så här, nu ska du reagera så här, utan det är något annat. Det kommer liksom, föräldraskapet kommer liksom inifrån och det är en process. Så att, det blir inget konkret tips, men jag tror att det är ett förhållningssätt snarare som man får ha liksom till sig själv.
Med det är väl jättebra.
Det innebär att vara liksom förälder. Så det är väl coolt sen när man kan se på saker med facit i hand eller liksom blicka tillbaka. Att man ser hur mycket man faktiskt har utvecklats. Och så. Ja.
Just det. Superbra tycker jag. Tankar. Är något annat du känner att du vill skicka med nu våra kära lyssnare här när det gäller kanske det här med graviditet och förlossning och så?
Ja, men jag tog faktiskt den liknelsen när vi arrangerade en dag som heter Birth Inspiration Day. Att man liksom packar sin, man packar som en ryggsäck. Att det är precis som när du ska ut och resa var som helst. Du vet kanske inte exakt vad du ska möta om det är så att du är ute på en längre resa. Du vet kanske inte vad det är för väder eller du kanske ska tälta liksom i det vilda. Och du måste packa så här karta och GPS och liksom en telefon och veta vem du ska ringa om det händer något. Och så här. Och på precis samma sätt så är det liksom med graviditet, med födande, med föräldraskap att vi har... Det finns liksom inget facit. Det finns hyfsat. Det är lite som en kartbok eller en guide typ. Att du kan säga, ja, det är många som har fått barn innan oss liksom. Som har gått före. Men det är du som ska göra den resan. Så, just det. Och där tänker jag, det är lite som att man packar sin ryggsäck med en massa bra folk. Och massa bra saker man ska med sig. Så att oavsett hur graviditeten är, hur man mår, hur det är, hur födandet blir eller hur man vill att det ska vara och vad man möter som så här nybliven förälder, så använd dig av människor omkring dig skulle jag säga. Ja, det finns en massa bra folk och hugga tag i om man känner sig orolig. Eller bara människor överlag om man vill ha liksom, vara med i en mamma eller pappagrupp eller...
Exakt, liksom man kan ju tipsa om mammagruppen på Facebook som Vattnet går för. Där är det massor av härliga diskussioner och vi hjälper varandra. För så kan det också vara ibland att man kanske inte vet vem man ska prata med. Så varför inte bara prata med total strangers som ändå finns här för att liksom stötta. Det finns alltid någon toppen person som har gått igenom samma känslor som du har.
Ja, men exakt. Ja, och bara prata roliga saker med. Alltså även om det är så här, välja barnvagn eller hur man ska tänka med kläder när man får en liten bebis eller
Ja, liksom. Precis, allt. Ja, verkligen.
Det är kul.
Ja, exakt.
Jo, men det är, jag tycker det är väldigt roligt. Jag blir lite sugen, vi ska inte ha fler barn, men det är väldigt roligt med så här boa och... ju mer jag så här lär mig från andra, typ bara, ja, men som Gudrun liksom, eller dolor om att liksom så här, vara gravid och föda barn, så blir jag så här, jag vill göra det här igen.
Ja, same. Skulle gärna köra igen, helt klart.
Det är så sjukt mäktigt.
Ja, det är ju det. Otroligt mäktigt. Men du, Paulina, jätteglad att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter som har både varit tuffa naturligtvis, men i slutändan gett dig två fantastiska tjejer. Och vi hörs ju liksom jättesnart igen. Vi hörs ju regelbundet, tack och lov.
Det gör vi.
Så vi säger väl bara på återseende istället för hej då, tycker jag.
Ja, bra.
Ha det superbra.
Tack, och tack för att jag fick vara med här.
Tack. Tusen tack Paulina Granado, så roligt att äntligen få ha dig som gäst i podden. Och angående bajs i fostervattnet som vi pratade om, så hann jag helt enkelt inte få till en inspelning med kära Gudrun Abascal innan det här avsnittet skulle släppas. Men jag fick svar om att jo visst, precis som vi är inne på, så innebär det att om barnet i magen blir stressat av en eller annan anledning, så kan avföring komma ut i fostervattnet och är då ett tecken på att något inte är helt hundra där inne. Så tack Gudrun för det, och tack kära du som har lyssnat idag. Vad härligt att du var med oss. Glöm inte tipsa en kompis och glöm inte mammagruppen på Facebook. Där ses vi. Kram på er. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.